För 2 veckor sedan så inledde vi påsken, kan man säga, eller påskveckan, och då red Jesus in i Jerusalem. Fariseerna, de blev ju väldigt upprörda över detta, arga. De sa till Jesus att säg till dina lärjungar och folket att vara tysta nu. De ska inte ropa. Och vad svarade Jesus då? Om de är tysta, då kommer stenarna att ropa, säger Jesus då. Vilket märkligt svar, skulle man kunna säga. Kan en sten ropa? Kan en sten uttrycka en hyllningssång till Jesus? Det är det som är frågan. Menade han verkligen det? Eller var det bara någonting han sa för att uttrycka någonting annat? Har du tänkt på att skapelsen reagerar när Gud agerar? På flera olika sätt. När Gud agerar, då reagerar skapelsen. Det är på något sätt fylleri. Den på något sätt gensvarar på det Gud gör när han agerar. Vad händer till exempel när Jesus föds? Ja, det tänds en stjärna, va? Långt uppe i världsalltet, i universum, så reagerar stjärnhimlen på det som händer. När Gud agerar, då reagerar skapelsen. Vad händer när Jesus dör på korset? Ja, det är mycket som beskrivs av det som händer. Men en sak som händer och som beskrivs, det är att det sker en jordbävning. När Jesus dör så skakar jorden. Och det står att solen förmörkas. Alltså skapelsen reagerar när Gud agerar. Skapelsen gensvarar, är på något sätt delaktig när Gud handlar. Gud och skapelsen hänger ihop. Paulus, han tar den här tanken vidare och han utvecklar den. Och vi har läst den texten, men vi ska få den en gång till. Han hävdar ju inte bara att stenarna kan ropa som Jesus sa, utan han hävdar ju att hela skapelsen kan ropa. Så skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja, utan på grund av honom som vållade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen. Och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som är födslovåndor. Det tycks alltså som att det inte bara stenarna, utan hela skapelsen på något sätt kan ropa till Gud. Att det finns nedlagt i skapelsen någon sorts längtan efter befrielse, efter räddning, efter frälsning. Befrielse från det här slaveriet ur förgängelsen. Att det inte bara är en längtan som finns i människan, utan den finns också i allt skapat. Och exakt hur det här går till eller hur det fungerar, det utvecklar inte Paulus. Han bara säger och konstaterar och beskriver det som på det här sättet. Att skapelsen är också indragen i Guds räddning av den här världen. Det finns en längtan och det finns en bön i skapelsen på samma sätt som det finns i människan. Alltså människan och skapelsen ställs jämsides med varandra. Och det, han säger att de delar samma längtan, delar samma bön. Det är alltså inte bara människan som är föremål för Guds räddning. Och jag studsade till lite grann nu när vi sjöng den här sista salmen, O store Gud. Och nu får Karl Boberg ursäkta mig. Men i den sista versen som vi sjung så stod det att då ska min frälsta ande nå fram. Och det där är inte riktigt helt sant, skulle jag vilja påstå. Därför att det är inte bara den frälsta anden som ska förenas med Gud i det eviga. Utan det är ju hela människan. Vi ska få nya kroppar, står det. Det är inte bara vår ande som Gud frälser och räddar, utan det är alltihop, va? Allt det som är jag, allt det som är skapelse, allt det är föremål för Guds både räddning och kärlek. Allt står i relation till Gud och hela skapelsen innefattas i Guds räddningsplan. Och det är viktigt att ha med sig. Nu när vi har firat påsken, firat liksom hur Gud räddar världen. Att det inte bara är människans ande eller själ som står i fokus. Utan allt står i fokus hos Gud. Och då tänker jag att vår utgångspunkt bör vara densamma när vi lever våra liv. När vi betraktar skapelsen. Och hur ser då Guds utgångspunkt ut? Ja, vi har den från allra första början. I skapelseberättelsen så finns det som en sorts refräng som återkommer varje dag i skapelseberättelsen. Och vad är den refrängen? Vad är det Gud säger? Vad är det det står? Och Gud såg att det var gott. Det är så Gud ser på hela skapelsen, på allt i skapelsen. Gud står alltså inte motsats till det skapade. Det har funnits en risk och tendens genom kyrkans historia att man har liksom särskilt det skapade och det andliga. Men så ser inte Gud på det, utan han säger det är gott, allt det skapade. Han älskar skapelsen och han vill skapelsens bästa. Och det här perspektivet behöver vi också leva med och utgå ifrån när vi lever vårt lärjungaskap. Och då tror jag det kan bli ett hållbart lärjungaskap. Vi behöver be om gåvan att kunna betrakta skapelsen på samma sätt som Gud betraktar skapelsen utifrån hans perspektiv. Och det innebär ju bland annat att skapelsen är inte på väg mot sin undergång, mot slutet liksom, där allting ska bara förstöras. Det är inte så Gud betraktar skapelsen, utan när han betraktar skapelsen så ser han allt kommer att räddas, allt kommer att bli fullkomligt, inklusive skapelsen. Och den här längtan finns nedlagd i skapelsen och driver skapelsen. Och jag tror att vi behöver också få tag på den längtan. Därför att längtan är en god drivkraft. Därför att idag finns det en risk att vi istället drabbas av någonting som man brukar kalla klimatångest. Har ni hört uttrycket? Klimatångest. Alltså vi ser och vi hör och vi får rapporter om vart saker och ting är på väg, planetens tillstånd och så vidare. Och så kan vi drabbas av klimatångest. Men ångest som drivkraft, alltså det är ingen bra drivkraft. Det kan leda till panikkänslor. Det kan leda till att vi känner oss rädda. Och utifrån det så kommer det sällan bra beslut. Och i värsta fall så blir vi förlamade och apatiska och tänker att nej, det spelar ingen roll. Det går åt skogen så att jag behöver inte bry mig om det. Jag orkar inte bry mig. Varför ska jag bry mig? Alltså det tror jag att klimatångesten kan leda oss till. Men Gud och skapelsen leds av en längtan. Längtan efter det fullkomliga. Och den längtan, den behöver vi be om. Den behöver vi få bli smittade av. För när man hamnade det här att aj, men det är nog ändå redan kört. Det är ingen idé liksom. Vi har liksom kommit beyond the point of no return, som det heter. Att vi kan inte vända det här skeppet. Det bättre vi gör som predikarna säger, ät, drick och var glad och så får det gå åt skogen. Alltså det där är ingen god, bra inställning. Och så skulle man kunna hamna i det som jag hörde när jag växte upp. Och det var ett ganska roligt uttryck, typiskt Göteborg va. Det är ju bättre att vi fokuserar på att rädda själar istället för sälar. Så sa man på 80-talet när jag växte upp i Angereds missionskyrka. Och det var någonting som fanns i missionsförbundet som det hette då. Ja, det är bättre att vi räddar själarna än att vi lägger massa krut på sälarna. Och var kom detta uttryck ifrån? Jo, 1988. Så hände det någonting här på västkusten. Och det kom rubriker i tidningarna som såg ut ungefär så här. Och det här är ju en domedagsbild skulle jag vilja säga. Man känner att nu är det kört. Säldöden sprider sig till honorna. 2/3 av sälarna kommer att dö. Och det här var liksom ett startskott skulle jag vilja säga för många att få upp liksom oj. Det är någonting på gång i skapelsen. Och jag har inte fördjupat mig exakt vad den här säldöden vi rodde på och hur farlig den var och så vidare. Det finns säkert folk här som kan sånt. Men det var i alla fall det som drog igång det här tanken på att ska vi rädda sälar eller själar? Var ska vi lägga vårat krut? Och det blev någon sorts miljömedvetenhet. Och den här tanken spred sig också i kyrkan och i samfundet. Liksom att planeten mår inte bra. Men vad gör vi som kyrka och som kristna? Har det med vårt lärjungaskap att göra? Och så märkte jag när jag växte upp att det blir någon sorts konflikt och dragkramp mellan frid i världen eller frid i själen. Liksom. Du måste välja. Antingen så jobbar du för freden och miljön, eller så jobbar du för själen och människors frälsning. Och det där är ju en väldigt olycklig uppdelning. Och att man skulle behöva välja däremellan, det var ju det mest olyckliga som hände. Och jag vet att jag levde lite grann i det där, och för mig så blev det liksom, ja men rädda sälar, det ska inte jag ägna mig åt i alla fall. Jag rädda själar, för det var ju det viktigaste. Men så har tiden gått och utvecklingen har gått, och jag har funderat och jag har läst. Och jag bara inser hur olyckligt det är att behöva säga att ja, men du måste välja mellan dessa två. Det är ju så att väljer vi en av de här två, då går vi ju miste om halva evangeliet, skulle jag säga. Vi måste välja båda. Det handlar inte om antingen eller, utan det handlar om både och. Och bakom den här uppdelningen ligger ju den här tanken som har funnits sedan kristendomen började. Att vi delar upp det andliga och det världsliga. Där det andliga är viktigt och det världsliga mindre viktigt. Men den uppdelningen finns ju inte hos Gud eller hos Jesus. I hans sätt att relatera till skapelsen, till det fysiska, till det till världsliga. Men det har alltid legat på lur i den kristna kyrkan. Och går vi, upprätthåller vi det, då går vi miste, tror jag, om halva evangeliet. Därför att Jesus dog och uppstod för att rädda hela skapelsen. Och hans utmaning till lärjungaskap, det innefattar alla livets aspekter. Allt som ingår i livet. Och det är ju därför han säger till sina lärjungar i slutet av Markus evangeliet. Som är lite grann av utgångspunkt för den här serien som vi har med 4 söndagar om hållbart lärjungaskap. När han säger, gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Allt i föremål för Guds räddning och frälsning. Och då är ju frågan, hur går det till? Vad innebär det att förkunna frälsningen för evangeliet för hela skapelsen? Jag tror att när Jesus ger den här uppmaningen och utmaningen till sina lärjungar, så är den på ett sätt ett svar på den längtan som finns nedlagd i skapelsen. Och han säger till lärjungarna att ni är en del i att besvara den längtan som finns i skapelsen. Att ni ska inte vänta på frälsningen, räddningen, utan den är redan här genom att jag har dött och uppstått. Och er uppgift är att liksom förkunna och förmedla den till faktiskt hela skapelsen. Och det handlar ju om hur vi förvaltar och behandlar Guds skapelse bland annat. Och det finns ett uttryck som jag stött på när jag läst lite kring det här. Som Earth Hour-rörelsen bland annat använder. Och jag vet inte om det är han Edman som har kommit på det. Men han har kommit på mycket i de här, i det här, inom det här området. Man kan prata om att man kan leva ett planetvänligt liv. Det tycker jag är ett bra uttryck. Hållbart lärjungaskap, ja, det har nog att göra med, lever jag ett planetvänligt liv? Lever jag liksom och svarar på den längtan som finns i skapelsen på befrielse och frälsning? Alltså förmedlar jag det till också planeten och till min omgivning? Därför att Gud har gett oss uppdraget att vara planetskötare. Ett annat sånt uttryck som jag tycker är fantastiskt. Du och jag, vi är planetskötare. Det uppdraget har vi fått. Alltså Gud har gett människan förtroendet att förvalta det som ytterst är hans. Och ni vet hur det är om man har lånat någonting av någon och får det att förvalta. Då brukar det vara så att man är extra liksom försiktig om det. Därför att man vill liksom inte förstöra någon annans egendom. Ni har säkert varit med om det någon gång när ni har lånat. Och så händer någonting med det, och då blir det sån extra, man känner sig dum va, gentemot den man har lånat av. Men så är det ju med skapelsen. Det är någonting som Gud har gett oss, det är en gåva, det är någonting som han har gett oss att förvalta. Och det skapar ju någon sorts ännu större vördnad inför skapelsen. Han har gett oss skapelsen att bruka och inte förbruka. Det är ju en viktig skillnad. Vi ska bruka skapelsen men inte förbruka den. Och som det är nu så tycks det som att vi som människor, vi som lever på jorden, vi håller på att förbruka istället för att bara bruka den. Men vi är satta just att bruka den. Alltså skapelsen getts oss till en välsignelse för människorna, för oss alla. Och den välsignelsen vill Gud förmedla genom skapelsen till oss. Och det gör ju att har man fått något så är man ju tacksam. Så grundtonen för oss som planetskötare, den är ju liksom tacksamhet. Tack Gud för allt det fantastiska. Och idag är en sån där typisk dag när man går ut och bara känner tack Gud för denna fantastiska gåva. Så kanske vi inte har känt den senaste tiden med all kyla. Men nu helt plötsligt känner man tack. Tack, tack för denna gåva. Och så får vi vara med och förvalta den. Och det får också vara en tacksamhet över det förtroende som vi har blivit oss givna i skapelsen. När han just säger det att ni är satta att förvalta och bruka den här jorden. Och utifrån den här tacksamheten över förtroendet och över förundran och tacksamheten över skapelsen så får vi göra det vi kan för att leva så planetvänligt vi bara kan. Och idag så innebär det en hel del utmaningar kring vår livsstil. Mattias var inne på såna här små praktiska grejer som kanske finns där hos oss. Vi har hört och vi anar att det finns saker som vi kan göra som faktiskt är mer planetvänligt. Beslut som vi tar i vardagen. Men du och jag, vi bombarderas ju av olika rapporter om en skadad skapelse. Om att liksom det är någonting som inte stämmer riktigt. Det råder någon sorts obalans. Och den här utmaningen kan ju kännas övermäktig. Man kan känna att det här är för mycket. Mina små beslut, de gör ju ingen skillnad. Så varför ska jag bry mig? Men då kan det vara bra att påminna sig om en jawbreaker. Är det någon som vet vad en jawbreaker är för något? Jag har precis lärt mig. Vi har en där nere som vet vad en jawbreaker är. Vi var på en liten resa här under lovet. Och då lärde jag mig det av min yngste son. Vi kom till en sån här gigantisk godisaffär. Ni vet, en stor, den heter, ja, reklam, Godisfabriken. Finns inte här i Göteborg. Jättestor godisaffär och så massor av såna här plockgodis. Då var typ flera hundra sorter. Men då blev han väldigt glad för att han hittade, de har jawbreakers här. Jaha, sa jag, vad är det? Och så tog han upp, och ni ska få se en bild på en jawbreaker. Det här är en jawbreaker. De kan se ut så, de ser lite olika ut på utsidan. Det finns lite olika storlekar, men den jawbreaker jag tänker på, den är lite mindre än en tennisboll. Men den är större än en golfboll. Då har ni storleken ungefär, va? Och grejen är att den går liksom inte in i munnen. Försöker du trycka in den i munnen så händer det som den heter, va? Jawbreaker, det betyder alltså att du knäcker käken. Käkknäckare betyder det på svenska, jawbreaker. Och frågan är, hur äter man då en jawbreaker? Ja, ett sätt, det är ju, för den är stenhård. Den är stenhård, men det är godis. Ett sätt då, som är lite frestande, det är att ta den och så kasta den allt man orkar i asfalten. Och så kommer det bli, det är visst splitter liksom, den kanske går sönder i vissa bitar. Och så får man plocka upp alla de här små bitarna och splittret. Men det blir lite smutsigt. Och det är inte så den är tänkt att ätas, en jawbreaker. Utan man äter en jawbreaker genom att slicka på den. Och den är stenhård. Och det tar tid. Och det som händer är att du tar dig långsamt igenom lager efter lager. Och det som är spännande med en jawbreaker, det är att det är massa olika lager. Och ni får se nästa bild. För när du långsamt börjar slicka på den här stora jawbreakern så finns det massa lager inuti. Finurligt, va? Vad de kommer på, godistillverkarna. Och längst in i mitten så kan det också finnas ett riktigt gott pulver som man kommer till slut när man håller på med sin jawbreaker. Ja, vad är poängen? Ja, men uppgiften vi har som planetskötare, den kan kännas övermäktig, va? Och så tänker man, jag måste göra allt på en gång. Så försöker man trycka in det där i munnen, va? Och då går man ju sönder och man känner, det här går inte. Jag kan inte förändra mitt liv så mycket som det skulle behövas. Nej, men det är inte det, tror jag, det handlar om. Att allt ska förändras i våra liv. Men det handlar om att bli lite grann medvetna om att jag faktiskt kan göra de små sakerna. Små beslut, va? Så tar jag mig igenom den där jawbreaken till slut. Och att det faktiskt är gott. Alltså det finns mycket vi kan göra som leder oss in i ett bättre liv. Faktiskt till och med att vi blir lyckligare om vi tar vissa beslut som är i enlighet med det planetvänliga livet. Och allt det här, eller några saker av det här, kommer vi att fortsätta med att prata om och bli utmanade av de söndagarna som kommer. Alltså vilka steg kan vi ta när det gäller till exempel vad vi äter? När det kommer till exempel vad vi konsumerar, hur mycket vi konsumerar och så vidare. De frågorna är ju vardagsnära frågor som ryms inom det hållbara lärjungaskapet. Som Gud tror jag utmanar oss till utifrån hur han ser på skapelsen. Och att frälsningen inte bara gäller din och min själ eller ande utan gäller hela skapelsen. Och då gäller det, tror jag, att göra små saker, en sak i taget. Och så rör vi oss i den riktningen så kommer vi liksom kommer vi igång och kommer på väg liksom. Och så blir det inte övermäktigt utan vi känner att vi är på väg. Vi lever planetvänliga liv därför att Gud har utmanat oss till det. Och så får vi ta steg för steg och så får vi göra det lilla vi kan. Och då finns det ju en sång som passar extremt bra till att göra det där lilla, va? Kontinuerligt, uthålligt för att göra skillnad. Och det är ju Lina Sandells sång, gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt. Och den ska vi få lyssna till nu.